Ja, god förmiddag. Jag har predikat ett par söndagar nu i våras utifrån texter som är relaterade till vatten. Och jag tänker att fortsätta på det temat. Och de finns också, om du har missat predikningarna så finns de att hitta på Centrumkyrkan Mariannelunds YouTube-kanal. Den 18 april och den 25 april. Och då har vi rört oss i texter i Gamla testamentet. Det kommer vi också fortsätta att göra idag. För att nästa söndag titta på texter ur Nya testamentet. Och rubriken som jag har satt för dagens tema är törst och längtan efter Gud. Det som vi hörde Lotta läsa om hur David liknar den här törsten och längtan vid ett torrt och kargt landskap som törstar efter vatten. Vi ber tillsammans. Tack Herre att du är här för att möta oss idag. Du är här för att möta oss i lovsången, i gudstjänsten, i predikan och framförallt i bibelordet. Och Herre, öppna våra hjärtan att lyssna och ta emot det som du vill säga till oss. Amen. Vi kan få se en bild här på Judaöken. Och ni kan få titta på den medan jag läser. För David skrev ju den här salmen när han var i Judaöken. Jag läser vers 2 igen i psalm 63. Gud, du är min Gud. Tidigt söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig i ett torrt och törstigt land utan. Och så här ser det alltså ut överallt i Judaöken. Han skrev den förresten, det kanske jag ska säga, när han var på flykt undan kung Saul. Det här var före David hade blivit kung. För vem vill annars vara där om man inte är på flykt? Och jag läste mig till att under den varmaste tiden så är det 30 grader i skuggan. Och det regnar ingenting från maj till september. Så vi förstår och ser att det kan inte vara mycket som klarar av att växa där. Och man kan fundera över David då. Hur klarade han av att vara där? Jo, om man läser i de historiska texterna om David och hans liv så får vi veta att han uppehöll sig vid en plats som heter Engedi. Och den platsen är känd. Vi kan ta nästa bild. Så får ni se hur det ser ut vid Engedi. Just där, mitt i Judaöken så finns det en oas med en källa som ger friskt vatten året om. Och där finns det också svala grottor som David kunde gömma sig i. Och man tänker alltså vilken kontrast, en sån här grönskande oas mitt i ett annars så torrt landskap. Och då kan vi förstå att när David skriver sin psalm så skriver han den rakt ur en sann erfarenhet av att vara törstig och längta. Och han liknar den längtan vid den längtan och törst som han har efter Gud. Och det är en längtan som innefattar hela honom. Kroppen, själen och anden säger han törstar och längtar efter Gud. Och den pågår hela dagen, från tidig morgon till nattens timmar. Och David får också sin törst mättad. Han talar om att mättas av de allra godaste rätterna. Han talar om en nåd som är bättre än livet självt. Och alla vi människor, vi törstar och vi längtar. För det är så vi har blivit skapade. Det är en naturlig del av att vara människa. Och vi kan törsta efter väldigt mycket. Vi kan törsta till exempel efter att få bli frisk. Vi kan törsta efter att hitta mening i våra liv. Vi kan törsta efter en livspartner att dela livet med. Efter att få bli en godare människa. Det finns massor. Man kan bara fylla ut listan om saker som vi törstar och längtar efter. Man kan längta efter att den här pandemin ska ta slut. Och det är inget ont att törsta. Även om det kan göra fruktansvärt ont ända in i själen. Att leva med en saknad över en lång tid. Och jag tycker just det här är viktigt att poängtera nu när vi lever i en kultur som präglas så mycket av att hela tiden utge sig för att jämt och ständigt må så bra. Att det här är faktiskt inte någonting ont eller fel i sig att leva med saknad. Det är bara naturligt och Gud har faktiskt skapat oss sådana. Vi har en kropp som törstar efter vatten. Vi har också en själ som längtar och törstar efter gemenskap. Människan mår inte bra av ensamhet. Utan vi törstar efter goda och hälsosamma relationer. Och det är någonting som har blivit särskilt tydligt under det här gångna året, tänker jag. Och Gud har också gett oss en ande som längtar och törstar efter gemenskap med honom. Finns en plats här innerst inne i oss som bara Gud kan fylla. För det är bara han som kan ge oss en bestående och gränslös och villkorslös kärlek som vi människor var skapta för att ta emot. Det finns en kristen psykolog som heter Larry Crabb och han beskriver den här längtan och kallar den för den livsavgörande längtan. Och det är just för att människan kan inte leva utan Gud. Det är Gud som har gett mig livet, det är Gud som upprätthåller livet och det är också Gud som ger det eviga livet. Han är också den som ger mig sådant som är bestående. Och därför långt mer livsavgörande än andra saker som jag kan längta efter som är mer flyktigt. Och när vi har Gud i våra liv, då får vi också kraften till att orka leva med att annan längtan inte blir mött. Men det vill inte jag säga att längtan efter andra saker försvinner när vi har Gud. Utan snarare att vi klarar av alla upp- och nedgångar som finns i livet. För vi har något som bär när allt annat kan vackla. Och så får vi också komma ihåg att törst och längtan är en naturlig konsekvens också av att vi lever i en fallen värld. Människan har ju övergett Gud, den livsavgörande gemenskapen. I samband med syndafallet. Och synden i våra liv, den separerar oss ifrån Gud. Och synden skapar stora sår i relationen till honom, till varandra och till oss själva. Och den trasigheten, den längtar efter att lagas. Och det är bara sunt, även om det gör ont. Så varför törstar jag efter Gud? Jo, för att Gud har skapat mig sån. Han har skapat mig till gemenskap med honom. Och för att synden i mig separerar mig ifrån honom. Och hindrar mig från att ha den gemenskapen. Och är man törstig, då söker man också vägar att få sin törst släckt. Jag vet inte om du har samma erfarenhet som jag har, men det är värdelöst att försöka släcka sin törst med Coca-Cola och must. Det har jag provat. Det låter så gott när man är törstig. Åh, nu går jag och dricker en kall läsk. Och så blir man bara törstig igen. Man vill bara ha mer och mer och mer. Det släcker inte törsten. Och det är ju så med oss också och vår andliga törst, att vi kan söka olika vägar att släcka den. David gjorde så att han sökte Gud ofta och ivrigt. Han hade rätt prioritering. Han säger där: Gud, du är min Gud. Det var inte andra saker som var hans Gud. Och han fick också sin livsavgörande törst släckt gång på gång på gång. Längre fram skulle Israels folk söka andra vägar för att släcka sin törst och gick till avgudar istället. Profeten Jeremia säger så här i kapitel 12, vers 12. Häpna över detta, ni himlar. Rys av stor förfäran, säger Herren. Till mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergivit mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Gud anklagar Israel här för två synder. Den första är att de har övergett Gud, som faktiskt är den som har det som vi behöver och som vill fylla oss med sitt levande vatten. Och Israels folk hade ju också tillgång till Gud på ett särskilt sätt. De hade templet i Jerusalem dit de kunde gå för att få möta Gud, få tillbe honom och få gemenskap med honom. Men de ville inte. Och den andra synden var hur de då hanterade den längtan som uppstod när de fick ett tomrum inombords. Vad de försökte fylla det här tomrummet med. Profeten Jeremia kallar deras avgudar för usla brunnar. För de kommer inte att mätta den törst som vår ande har. Jag tror faktiskt väldigt mycket av den synd som vi människor begår bottnar i att vi försöker fylla det tomrum som vi har efter Gud med andra saker. Det kan vara bara detta att vi är ständigt igång. Det ska ständigt hända saker så att jag slipper känna av törst och längtan. Det kan vara arbetsnarkomani, karriär, och det behöver inte alls vara onda saker heller som vi släcker Guds längtan med. Utan många gånger kan det vara att man till exempel söker efter just den gränslösa kärleken som bara Gud kan ge hos en livspartner till exempel. Så om jag inte känner en längtan efter Gud, då är det troligtvis för att jag har fyllt det tomrummet med andra saker. Men precis som de här avgudarna som Israels folk gick till, så är alla dessa andra saker som vi försöker fylla just våran livsavgörande längtan med usla brunnar, och de kommer i längden inte att hålla vatten. Förr eller senare så läcker de. Jag tror att alla människor åtminstone någon gång i livet känner av bristen av alla dessa andra saker. Och den här bristen görs påtaglig och det känns tomt inombords. Det är bara Gud som faktiskt på tillfredsställande sätt kan fylla våran ande. Och Gud började tala genom profeterna om hur han skulle göra för att möta den här törsten och längtan som människan har efter honom. Lyssna på Jesaja 44, vad Gud säger att han ska göra för dem som längtar efter honom. För vers 3 läser jag: för jag ska utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag ska utgjuta min ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar, så att de växer upp bland det gröna gräset som pilträd vid vattenbäckar. Det kommer en tid, säger profeten, när Gud ska utgjuta sin ande över det som törstar. Och det är något helt unikt som kommer i Nya testamentet. Vi får en bild här av Guds ande som ett vatten som strömmar fram över det torra och ger liv. Då ska de som längtar och törsta få växa som pilträd vid vattenbäckar. Och det handlar om ett överflöd av liv, ett ständigt flöde av vatten som Gud vill ge. Och i den kända Joels profetian säger Gud något helt fantastiskt ur ett gammalt testamentligt perspektiv. Om att det kommer en helt ny tid när Guds ande ska bli tillgänglig, inte bara i templet i Jerusalem, utan för alla människor. Och det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla ska ha drömmar och era unga ska se syner. Ja, över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Det kommer alltså en tid, säger profeten, när Guds ande ska bli tillgänglig för alla som vill. Oavsett språk, oavsett folkslag, oavsett var de än befinner sig i världen, oavsett vilken ålder de har, gamla som unga, oavsett vilken ställning de har, rika, fattiga, högutbildade, lågutbildade, alla ska få tillgång till Guds ande. Och tänk alltså historiskt, när människor ska försöka få tag på vatten, det fysiska vattnet, då har man ju fått kämpa väldigt hårt. En del har fått gå väldigt långt för att få tag i vatten, och man har fått gräva sig ner i jorden ibland för att få hitta friskt vatten. Och det har varit en kamp för människan att få vatten. Men den här livsavgörande törsten som vi har, den ska vi inte behöva kämpa för att få mött. Utan det är Gud som gör ett verk i oss. Hesekiel 36, vers 25. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Guds folk, de som tillhör Herren, ska få uppleva något otroligt fint. Och det är ett verk som Gud gör i oss. Det är, människan gör ju ingenting. Alltså det är Gud som renar oss från våra synder. Det är Guds som byter ut vårt hjärta och ger oss ett nytt hjärta. Det är Gud som gör det möjligt för att komma och bo i oss. Det är Gud som ger med sin heliga ande oss kraft till att följa och lyda hans ord. Som ett resultat av att Guds ande bor i oss. Det är Gud som gör det. Och löftena om den heliga ande, de kopplas till en person, till Kristus. Så när den heliga ande kommer, så kommer han i Messias. Jesaja 55. Säger så här. Hör, alla ni som törstar, kom till vattnet. Ni som inte har pengar, kom och köp säd och ät. Jag kom och köp säd utan pengar och vin och mjölk för ingenting. Varför ger ni pengar för det som inte är bröd, era inkomster för det som inte mättar? Hör på mig så får ni äta gott och er själ njuta av feta rätter. Vänd ert öra hit och kom till mig. Hör så får er själ leva. Jag vill sluta ett evigt förbund med er. Den trofasta nåd som jag lovade David. Han säger kom, det finns vatten. Om du är törstig så kom. Och nyckelordet här, det är faktiskt hör. Att vi ska höra det budskap som kan ge oss liv. Och vad är det då för budskap han tänker sig? Och han talar om att jag vill ge er ett evigt förbund. Den trofasta nåd som jag lovade David. Och vad var det för förbund han gjorde med David? Jo, Gud lovade David att du ska få en son. Det ska komma en ättling från dig som ska sitta på Davids tron. Och hans rike kommer aldrig att ta slut. Och den här sonen till David kommer också att kallas Guds son. Och det är precis det här som ängeln Gabriel säger till Maria när han talar om att hon ska bli gravid. Var inte rädd. Nej, det var fel text. Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut. Så törstar du och längtar du, så säger Gud, kom. Vad ska jag komma till? Jag ska komma till Jesus, hos vilken den helige ande finns. Vad gör vi med vår törst? Vad gör vi med vår längtan? Jag hoppas att du känner din törst och din längtan efter Gud. Och att du då går till Jesus och söker Jesus, eftersom det är hos honom som Guds ande finns att få fritt och förintet. Vilka löften, hörni, vi har att leva av. Precis som vi sjöng här före predikan, från solen går upp till solen går ner. Låt det vara Jesus.